Hej kära lyssnare. För ett par veckor sedan fick hon 2020 års Augustpris för boken Samlade verk. En bildningsroman om livslång vänskap, en försvunnen kärlekspartner och kreativitetens villkor. Dagens gäst är författaren Lydia Sandgren och temat är romanskrivande och skapandets drivkrafter. Jag tycker sällan att moderna upphåsade romaner lever upp till förväntningarna, men Samlade verk var en omtumlande läsupplevelse. Därför vill jag undersöka skaparprocessen som ligger bakom den roman som tog Lydia Sandgren över ett decennium att fullborda. Kan man lära sig att bli en stor författare eller krävs det medfödd talang? Hur hittar man sin originalitet? Och varför är läsandet viktigt för skrivandet? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Kunskap bit för bit. Välkommen Lydia Sandgren till Kunskap bit för bit.
Tack.
Kan inte du börja med, vi sitter här i det som du mejlade mig och sa, ditt arbetsrum här i Göteborg. Men jag har förstått att det är egentligen inte ditt arbetsrum för skrivande. Men min första fråga är ändå, vad har arbetsrummet för betydelse i skrivprocessen?
Jag var väldigt glad över att du ställde den frågan, för det är någonting som jag har liksom tänkt på mycket eller hållit på med på något sätt. Jag har ju skrivit på den här boken under ett drygt decennium kan man väl säga. Och jag tror att jag minns, liksom kan i minnet då, åkalla varenda plats jag har suttit och skrivit på. Så var jag än befinner mig så brukar jag liksom lyckas upprätta någon liten skrivplats. För mig är det liksom nödvändigt för att någonting ska bli gjort. Att jag har en fysisk plats som är min och där jag kan stänga ut världen och där jag inte blir störd. Alltså rent ljudmässigt. Att jag ska kunna stänga in mig lite grann och få sitta och skriva i fred.
Så det måste vara tyst? Det är en förutsättning för den här platsen?
Mer eller mindre tyst. Det får ju lite så här bakgrundsljud och så gå på, men det går bra. Men ingen musik och ingen som snackar och sådär. Jag kan inte skriva så bra omgiven av folk. Med vissa undantag. Jag sitter ju på café ibland. Men det är ju ofta när jag är i någon slags sådär, ta anteckningar. Eller när jag är i en sån fas att jag kan skriva någonting för hand. Sitta och skriva liksom små funderingar eller betraktelser eller sådär. Men själva romanskrivandet, det sker vid skrivbord i total avskildhet och med världen på så långt avstånd som det bara går, höll jag på att säga. Jag har ju inte internet hemma heller. Sådär, så att jag kan liksom inte googla någonting medan jag skriver. Jag har inte internet på datorn då liksom. Och telefonen får vara avstängd och så.
Fantastiskt. Då slipper du hela den här prokrastineringsfällan att man kan hamna i att jag ska bara kolla upp det här faktat. Och sen hamnar man på sociala medier eller i något Wikipedia-träsk.
Mm. Ja, jag tror att det är, alltså att om man bara liksom kortsluter möjligheten att försätta sig i det prokrastineringsträsket, så har man gjort sig själv en ganska stor tjänst. Liksom bara där har man kommit en bra bit i skapande processen. Liksom.
Mm. Ja, men spännande, för jag såg någon intervju med författaren Salman Rushdie. Han pratade om att det tog honom flera år att experimentera med det här. Han skulle sitta, han testade kaféer, tyckte han inte alls funkade. Och till slut så, ja, men han landade väl någonstans i samma slutsats som du. Men sen är det spännande med typ en person som Sartre, som jag vet inte om en kom, men han skrev väldigt stor del av sina verk på ett café.
Mm.
Så det verkar vara ändå viktigt för författare var man ändå landar någonstans arbetsplatsmässigt.
Det tänker jag, och jag tänker man får väl som Rushdie där experimentera sig fram till vad som funkar just för en själv. Jag blir ju ibland bestört över att höra att folk sitter och skriver böcker på sina mobiler, på tunnelbanan eller spårvagnen. Liksom, det tycker jag verkar helt sjukt. Hur går det till? Och om det funkar för en så är det väl gott så, men jag föreställer mig att det är någonting med liksom tystnaden och ensamheten som också gör det möjligt att fördjupa någonting. Eller, alltså Sartre kanske tyckte att det var lite gött att det var ljud och sådär i bakgrunden, men han satt ju förmodligen och skrev och var ostörd. Jag tror att han hade liksom lite, han hade ett skrivpass på morgonen och ett på eftermiddagen, och så hade han liksom lite socialt umgänge däremellan. Så jag kan föreställa mig, nu är jag lite ute på sånt djupt vatten, men jag kan föreställa mig att när han satt där mellan 9 och 12, då kom inte hans lilla entourage liksom fram och skulle chitchatta med honom, utan då satt han och jobbade.
Mm.
Och så fick han väl göra det i fred då. Och Simone de Beauvoir var ju också ganska så där liksom fyrkantig med sin tid och liksom noggrann och sätta av tid för att arbeta. Och så gör ju jag också. Det är liksom tydliga sjok av dagen som är nu, liksom, nu är det arbete och nu ska jag göra det här, och ganska strukturerat och fyrkantigt på något vis. Men för mig är det liksom helt självklart att man behöver ha ordentligt med tid och en plats, och man behöver vara i fred och ensam under den tiden.
Mm. Du jobbar ju vanligt, ditt, jag ska inte säga vanliga jobb, för du är ju också författare faktiskt, men ditt andra jobb är ju som psykolog på heltid.
Mm.
Och det är ju känt sedan länge nu att du har alltså gått upp innan arbetet, typ 2 timmar innan arbetet, och skrivit på din roman.
Mm.
Det, bara det är ju... luktar högpresterare. Vill du berätta om den? Hur kommer det sig att du har gått upp så tidigt?
Alltså jag har ju skrivit den här boken under 2 livsperioder kan man säga. Första halvan är skriven under mina 5 år som student på psykologprogrammet i Göteborg. Andra halvan är skriven under 5 år som heltidsarbetande psykolog inom psykiatrin. Och som student har man ju ganska mycket fritid. Man har lite föreläsningar, men de börjar klockan 10. Om vi någon gång hade någon som började klockan 8, då var det liksom ramaskri i klassen. Det var liksom ren sadism, tyckte vi då, att vi var tvungna att palla oss dit. Jag tror egentligen att jag har fått mycket mer gjort efter att jag började jobba. Och en grej som... En liten passage liksom, som jag skrev för många år sedan, var ju när Cecilia Berg då i boken, en av romanpersonerna, hon ska börja jobba på sin avhandling igen efter sin andra graviditet, tror jag. Hon har liksom fött barn nummer 2 och är under isen på många vis. Och så ska hon liksom hitta tillbaka till sitt skrivande och sitt läsande. Och... hon är ju den personen i boken som håller på mest med intellektuellt arbete och som är liksom mest kompromisslös, kanske jag skulle säga, med hur hon tar sig an det.
Verkligen.
Och då befinner hon sig i ett läge i livet, hon är liksom 30 ungefär och har 2 barn och vardagen liksom... vardagen svämmar in och liksom svämmar över då hennes tid, liksom det som hon tidigare kunnat ägna sig åt att läsa och skriva bäst hon ville. Och då börjar hon gå upp tidigare och tidigare på morgnarna när hon ska liksom hitta tillbaka till sitt avhandlingsarbete. Så hon börjar, tror jag, med att sitta och skriva en kvart eller någonting, och så ökar hon successivt. Och till slut så märker Martin att då går hon upp liksom 04.30 eller någonting för att hinna arbeta innan barnen ska upp och liksom vardagslivet drar igång. Och det hittade jag nog på under den här studenttiden då, när jag själv kunde gå upp klockan 8 och liksom skrota runt och knalla bort i psykologiska institutionen och sitta på någon föreläsning och sen ha liksom hela dagen fri och göra vad jag ville med. Så när jag väl befann mig i en liknande situation själv, nämligen då att det fanns en stämpelklocka som reglerade mitt dygn. Jag var tvungen att stämpla in och stämpla ut. Träffa mina patienter och vara med på möten. Och liksom, även om man i viss mån kan reglera sin tid, så behöver man ju vara på plats när mottagningen är öppen. Liksom. Jag kan inte komma dit klockan 12. Jag behöver vara där när det börjar liksom. Och det var nog liksom i den vevan när jag behövde hitta ett sätt att fortsätta skriva, från att ha kunnat göra det när jag ville då, när jag pluggade och nu började jobba. Så var det något, det var liksom något halvår där när jag behövde försöka hitta ett nytt sätt att vara kreativ, eller ett nytt sätt att få tid och utrymme att skriva. Och det var då det började, det här gå upp tidigt på morgonen.
Inför vårt samtal så läste jag Olof Lagercrantz, Konsten att läsa och skriva. Och jag vet att du är förtjust i den boken. Mm. Visst är det så också att den nämns ju i din bok? Eller Olof Lagercrantz tror jag nämns i samlade verk.
Gör han?
Eller så har du har nog förmodligen tagit upp det här i din podd.
Mm. Där tjatar jag mycket om Olof Lagercrantz.
Det är därifrån jag har fått det. Så inför vårt samtal så läste jag hans väldigt fina korta skrift, Konsten att läsa och skriva. Där uppehåller han sig en del kring det här med att kan man lära sig att skriva? Liksom hantverket, kan man bli, hur bra kan man bli genom att lära sig? Och han drar ju någon parallell till en snickare som från början inte kan, och så på något sätt så får man sitt gesällbrev till slut och så lär man sig faktiskt snickra den där stolen och blir väldigt bra på den. Jag undrar, vad tänker du kring det här med skrivarkurser och så? Hur bra kan man bli genom att lära sig att skriva?
Det är en jätteintressant fråga, och på ett vis är jag nog inte helt rätt person kanske att svara på den. Jag har ju inte gått någon sådan liksom skrivutbildning. Jag har inte gått skrivarkurser eller folkhögskola eller sådär.
Det är därför det är extra intressant tycker jag, eftersom du inte har gjort det.
Jag tänker, om man ska fortsätta med Lagercrantz snickarliknelse där, att alltså, jag tror man kan lära sig, som det mesta i livet så blir man ju bra på någonting ju mer man gör det. Man blir förhoppningsvis en bättre psykolog när man liksom har jobbat med det ett tag, och man blir bättre på snickra när man har gjort ett visst antal stolar, och man blir en bättre målare när man har målat liksom någonting och så vidare. Och jag tänker att naturligtvis är det någonting sånt med skrivande eller annat konstnärligt arbete också. Att göra någonting tillräckligt mycket, då brukar man ändå förbättras på det. Särskilt om man... Det finns ju någon aspekt av det här med liksom att lära sig eller att utveckla som är att... Man behöver ju också se vad man gör fel eller vad som brister. Och hitta ett sätt att... komma förbi det och bli bättre. Inom psykologyrket så har man ju handledning. Så då går man och pratar med någon mycket mer erfaren person som hjälper en och ser, men det här funkar inte och det här funkar det och så vidare. Och något liknande behöver man ju göra i skrivandet också. Man kan liksom inte mala på samma vis och bara producera en massa sidor. Mm. Utan det måste ju också vara någon slags process där den skrivande personen försöker liksom se vad som bär, vad som är bra helt enkelt, och vad som inte har funkat. Och i bästa fall kanske också skaffa sig någon slags uppfattning om vad det är som gör att någonting inte funkar. Ja, jag skrev så här, det blev inte så bra för att. Och så undviker man det i framtiden. Och det tänker jag kan vara lite svårt. Jag ska inte säga att det är svårt att göra utan lärare. Har man en bra lärare så är väl det guld värt, men jag har ju inte haft, jag har ju liksom gjort det på egen hand då, där andra romanförfattare har fått agera mina läromästare på något sätt, att jag har läst och sett vad jag har gillat och liksom försökt göra likadant på något vis.
Men hur har du kunnat relatera det till ditt egna skrivande? När förstår du att nej, men nu har jag kört fast här och bör, då är det klassiska greppet då är att göra så här, liksom, som en handledare eller en erfaren författare skulle kunna ha tipsat dig om, eller på en skrivkurs. Hur har du på egen hand kunnat ta dig vidare?
Jättebra fråga också. Det är väl därför det har tagit 10 år att skriva den här jävla boken. Alltså, jag skulle säga, rent konkret så tror jag att det har gått till så här. Jag har typ skrivit någonting och sen så får det ligga ett litet tag och sen läser jag igenom det. Och så känner jag så här, men det här var ju inte så bra. Det här svänger inte, eller det här klingar falskt, eller det här är bara tråkigt. Det här däremot, det har någonting. Det här var roligt att läsa. Jag märker ju liksom själv, jag tycker inte att allt jag skriver är jättebra, utan jag har någon slags liten sån där visare som liksom pekar, någon temperaturmätare eller sådär, att men det här är bra och det här funkar inte. Och då liksom stryker jag bara allt som jag inte gillar. Jag kan nästan se det på liksom hur mina ögon beter sig när jag läser en sida, att liksom här börjar det flacka vecka och här tappar jag fokus och liksom, om jag inte ens tycker det här är bra, hur ska någon annan tycka det då? Men bort med det. Men det är ju någonting som sker på något vis intuitivt. Det är svårt att sätta ord som, på exakt hur det där går till.
Jag vill försöka mig på en liten liknelse här. Mm. Visst är det väl så att jag tror att Cecilia Berg i din bok säger någonstans att ja, men det här är så typiska manliga referenser. Om det är någon bokhylla där hon ser de här typiska manliga böckerna. Jag tror att här kommer en sån manlig referens. Men det är den här filmen Det stora blå av Luc Besson. Jag tycker faktiskt inte att den är så där jättebra. Alltså den var ju så otroligt omtalad när den kom. Och jag minns att när jag växte upp så skulle alla se den filmen. Men den handlar ju om fridykning. Det är två personer som är fridykare. Den ena personen, han är fridykning. Det är det enda han kan tänka på, vara och leva kring. Så att han startar månaderna med att bara dyker och sen tills han går och lägger sig. Den andra personen som är nästan lika bra, han är det intellektuellt. Han tränar, han kan alla tekniker, alla strategier. Han är verkligen den här killen som försöker bli den bästa snickaren. Han kämpar, men han är ju inte det på cellnivå som den andra personen. Hur skulle du, vad placerar du dig i förhållande till de här två personerna?
Lite mitt emellan tror jag faktiskt. Jag har ju skrivit hela mitt liv, kan man säga. Jag har någon slags behov av att skapa eller uttrycka mig i konstnärlig form. Och det har jag gjort bokstavligen talat så länge jag kan minnas. Så det har inte funnits någon tid när jag inte har uttryckt mig. Jag tecknade mycket när jag var liten och jag har framförallt spelat mycket musik fram tills, ja, men för några år sedan egentligen. Så det har liksom följt mig hela livet. Och det där, det är väl mer åt fridykare nummer ett. Att man gör någonting för man måste göra det. Det är liksom i hela ens väsen att göra det. Jag mår ju dåligt om jag inte skriver.
Det är väldigt mycket fridykare nummer ett.
Jag skulle inte kunna, om jag avstod från det, ja, då skulle jag nog börja kanske spela igen. Och var jag tvungen att sluta med det också, då skulle jag börja teckna eller måla liksom. Och jag tycker också att mitt kliniska arbete som psykolog, det är också någonting väldigt kreativt och som ligger på något vis, har en del beröringspunkter med konst och humaniora och sådär. I och med att man ägnar sig åt människans villkor och är i kontakt med världen och försöker sätta sig i förbindelse med en annan person. Och det är det, tänker jag, som är någon sån, något som bär det där konstnärliga uttrycksbehovet, att sätta sig i förbindelse med världen, att uttrycka någonting hos sig själv och visa upp det och få det ur sig och liksom. Men samtidigt så är jag ju inget, jag är liksom inget naturbarn på så vis att jag bara så flummar runt i någon liten sån liksom, känner in stämningen och liksom väntar på inspiration, utan jag är ju ganska disciplinerad, strukturerad med liksom hur jag arbetar. Och jag har ju också ansträngt mig ganska mycket med sån här den nästan ingenjörsmässiga delen av skrivandet. Hur man konstruerar en berättelse, hur man får ihop, så man skapar en form för det där som man vill uttrycka och utforska och som man inte riktigt vet vad det är. Jag vet ju inte vad som kommer komma ur mig när jag skriver. Och det kan jag ju liksom inte bestämma på förhand. Det visar ju sig i stunden då jag hittar på det. Men parallellt med det så finns det ju någon process som handlar om att ha en ram för berättelsen, någon typ av intrig, olika personer, avgränsningar, teman. Jag kan ju bestämma, liksom tänka ut rationellt och analytiskt att nu ska jag skriva om det här temat, och då kanske jag behöver välja bort andra intressanta teman. Liksom, jag kan inte ha allt i samma bok.
Du var inne på det lite tidigare här med drivkrafter och vad som får dig att skriva. Jag tycker sånt där är väldigt intressant, för att det finns ju fina och fula anledningar att skapa. Jag tänker en sån här klassisk fin är att man har någon, ja, men just en historia som bara måste berättas. Det är en kreativitet som finns i mig som pulserar, som jag bara måste få dela med världen. Och sen så finns det den fula delen som handlar om faktiskt någon slags kanske revanschlusta eller berömmelse. Jag vill bli berömd. Jag tänker på mitt eget poddgörande. Det finns ju jättemycket av det som jag gör i min podd som handlar om att jag läser mycket böcker och har alltid gjort, och så känner jag att det här är en perfekt kanal för att få prata med alla de här kloka människorna om det jag läser. Men jag skulle ljuga om jag sa att det inte också handlar om att häftigt skulle vara att bli inbjuden till de fina salongerna och få prata om vilket stort verk jag har gjort. Och tittar man på min, alla de jag intervjuat, vilken mästerlig poddprogramledare du är. Den aspekten finns ju där, och den är ju låg. Så jag undrar, hur mycket av vad är det som har drivit dig primärt när du faktiskt rodde hem det här monsterprojektet?
Om jag ska säga något som om jag måste välja någonting som har drivit mig primärt, så skulle jag nog säga att det är ju omöjligt, tror jag, att skriva något sånt här och göra det under så lång tid om det inte finns någon väldigt lust och kärlek. Men jag tänker att det är så som du beskriver, och att det liksom alltid finns, det går liksom inte att visa på en enda drivkraft eller ett par stycken klart definierade drivkrafter hos en skrivande människa, utan för de flesta av oss så tänker jag att det är många olika motiv som är verksamma samtidigt, och där som spänner liksom från hela skalan till de mer liksom låga, om vi ska kalla dem det, behovet av självhävdelse och revanschlystnad eller uppmärksamhetsbehov, till andra änden av skalan då, där vi har kanske det här mer som jag har talat om, att sätta sig i förbindelse med omvärlden eller att uttrycka någonting eller skapa något vackert och sådär. Och sen tror jag det finns massa andra drivkrafter däremellan också. Alltså att skrivande är ett sätt att förstå sin omvärld, till exempel. Att hantera sina egna erfarenheter, att det finns något personligt i det också, att man har något med sig som man inte riktigt begriper och som man måste dela med på ett eller annat sätt. Så en förståelseprocess tänker jag att det är också. Det skrivande kan nog också vara typ någonting att ha att göra. Alltså Houellebecq skriver i Elementarpartiklarna, skriver han något, då formulerar han sig så där drastiskt, och då säger något i stil med att det är bättre att skriva än att skära sig i armarna. Och lyfter fram liksom skrivandet som att det här är någonting som en förtvivlad och desperat människa som bara liksom lider och vantrivs i livet. Skriva kan man i alla fall göra. Och jag tror att periodvis, alltså det är ju många författare i litteraturhistorien som skriver i kriser, till exempel. Och det är ju någonting med det, att när livet faller samman så kan man i alla fall gå till sitt skrivbord och sätta sig där. Nu talar jag inte så mycket om mig själv, så mycket som hur det är så där i allmänhet. Men det är klart att de perioder i mitt liv när det har varit uppbrott och separationer och liksom jobbigt på olika sätt, då är ju skrivandet någon slags konstant och vilopunkt i det. Man kan alltid skriva.
Mm. Intressant att du ändå kan det, för många vittnar ju om att när livet kraschar, och det vet jag själv när jag har haft livskriser, att jag höll på med musik mycket förut, att ta upp en gitarr då och försöka skriva en låt var liksom inte görbart, trots att det alltid sägs att de bästa smäktande kärleksballaderna är skrivna när man är förkrossad. Men för dig har det i alla fall funkat så.
Mm. Ja. Jag skulle nog faktiskt säga att när jag är glad och tillfreds, då är det då jag skriver som sämst. För då är ju livet kul. Liksom. Då finns det mycket annat att göra. Och som sämst ska jag inte säga, men då är det ju, då finns det ju annat som tar ens tid och ens uppmärksamhet i anspråk. Alltså det är ju inte helt fel att ha det lite jobbigt. Det är liksom inte helt fel för skrivandet att det är liksom. För en annan aspekt, nu när vi pratar om drivkrafter och motiv, som jag tror var liksom mycket mer verksam när jag var barn, var ju att livet är trist och tråkigt. Alltså jag är uppvuxen på landet, leråkrar och en liksom sådär tista i februari, ingenting att göra, ingenting på tv liksom, för att vi hade bara skogs-tv. Alltså vad gör man då? Jo, men man kan försvinna in i sin lilla fantasivärld. Att för mig har det också varit ett sätt att berika livet eller att göra världen lite roligare och vackrare och intressantare. Och jag har liksom alltid haft tillgång till den platsen i min hjärna där jag kan bara hitta på någonting. Så under mina liksom första år som skrivande människa, låg- och mellanstadiet, då var det nog mycket en sån funktion som skrivandet fyllde för mig. En alternativ verklighet som var så himla rolig att träda in i.
Mm.
Det finns ju närvarande också nu, liksom.
Mm. Jag vill också höra om hur du har hittat din egna röst och originalitet. Jag vet att, återigen tillbaka till Salman Rushdie, sa i samma intervju som jag såg att det tog honom åratal att skriva som Salman Rushdie. Han liksom läste igenom mycket av sina tidiga alster och kunde se att, men, och nej, här är det Beckett och här är det Günter Grass och här är kommer Kafka in. Att det tog honom lång tid att hitta Salman Rushdie. Hur har du gjort för att hitta Lydia Sandgrens sanna röst?
Vad skönt att jag är i gott sällskap med Salman Rushdie, för så där var det för mig också. Fan, här är det blöde med den här boken. Ja. Verkligen så. Nej, men jag tror att det handlar om just det där, att man läser någonting och så ser man, här försöker jag ju skriva som Vladimir Nabokov, men jag är ju inte Vladimir Nabokov. Därför blir det inte heller så bra. Och så slutar man med det då, för man skäms lite, och så skriver man något annat sen. Men jag läste igenom inte alla mina gamla dagböcker, för det var för bedrövligt, ärligt talat. Men liksom satt och bläddrade igenom det jag skrev, alltså under tiden när jag började med samlade verk. Typ sådär strax över 20, ja. Och under den perioden i livet, 18, 19, 20, 22. Och slogs av hur pass identitetslöst, eller liksom, jag inte kände igen mig själv. Jag skriver ju dagbok, det har ju varit en övning också. Men det tog många år innan jag kunde skriva en dagbok som jag tycker låter som min egen röst. Det liksom klickade in för några år sedan bara. Och det var nästan ännu svårare att vara autentisk, eller vad man ska kalla det. Att liksom skriva ogarderat i dagboksformen än vad det var att skriva skönlitterärt. Jag tror det är liksom ofrånkomligt att man gör sådär som både jag och Salman Rushdie och säkert typ en miljard andra författare. Att man härmar någon lite grann.
Mm.
Det är också så man lär sig ju. Man lyssnar på en låt och så tycker man den är asbra, och så spelar man lite likadant. Och så kanske man ska skriva sina egna första poplåtar, och då låter de ungefär likadant som det man lyssnar på. Och så håller man på så, liksom, år ut och år in.
Det har man ju också hos etablerade artister.
Uh-huh.
Deras tidiga alster låter ju som deras favoritartister. Sen hittar de det som sen blir det som de blir kända för.
Precis. Mm. Och det tänker jag, det får man bara omfamna. Och det behöver man inte vara rädd för. Men man behöver ju också släppa sargen på något sätt. Och försöka ge sig in i det som är ens eget. Och det värsta är ju att det kanske man inte ens tycker om, höll jag på att säga. Alltså ens egen röst kan man ju också tänka rent konkret. Jag har ju sjungit i kör och jag är på intet vis någon stor sångare. Jag har liksom ingen bra sångröst, men jag har ändå liksom varit tvungen att sjunga i åratal, för jag har gått i musikklass och sånt där. Och det var ju liksom först när jag fattade att, men min röst låter så här, och det är ingenting jag kan göra åt det, utan jag får hitta ett sätt att sjunga liksom på det viset, eller som är anpassat för mina förutsättningar. Och sen kan jag tycka att det är, sen kan man tycka vad fan man vill om det, men man får liksom acceptera och förstå vad det är man har att jobba med, och acceptera det och renodla det. Så tänker jag att jag har gjort med mitt sätt att skriva. Att jag har liksom trevat mig framåt tills jag har hittat något som känns som, det här är ju faktiskt jag. Sen om jag tycker det är bra eller inte, det har jag tänkt, det får jag skita i. Men det är ju jag liksom. Det har jag också fått höra folk som känner mig, att man hör att det är du som har skrivit det här, Lydia. Det är liksom din röst. Och så det är jag glad över, och tror att jag har ändå på något vis lyckats med.
Verkligen, och det jag tror att det är en av de stora sakerna med din bok, att den har ju en väldigt tydlig röst. Alltså, jag gissar att alla flesta publicerade verk har väl i någon utsträckning sin egna röst, men det här var så otroligt tydligt. Redan efter ett par sidor så är ett språk och en ton och en humor och en blick som jag inte har läst i någon annan författares verk. Så jag tror att det är en del av framgången i din bok, att den faktiskt är så pass, att den sticker ut så mycket i det myllret av prosa som faktiskt finns. Så imponerande att du har lyckats göra det. I och för sig, det tog dig 11 år. Men...
och ganska många strukna utkast. Men ja, det är väl så här, hårt arbete lönar sig ju på något vis. Och alltså, jag tänker mig också att många debutanter skriver liksom lite kort. Jag har ju liksom, det är ju extremt mycket tid som jag har lagt på det här i jämförelse med hur det brukar vara. Att de flesta debuterar efter kanske lite kortare arbetsperioder och med ett verk som kanske pekar framåt mot ett författarskap. Det kanske kommer liksom bok 2 eller 3, så blir det lite, liksom, lite mer stadga och stabilitet i liksom teman och i stil och i rösten och sådär, föreställer jag mig.
Mm.
Men jag tänker att jag har hoppat över de där inledande stegen då, eftersom jag hade den här vansinniga idén att jag skulle skriva just den här boken. Men för jag har ju inte publicerat någonting tidigare. Jag har ju inte ens skrivit någonting som någon har läst tidigare.
Mm. Det är ganska unikt. Och att du kallar boken för samlade verk, det är också väldigt roligt.
Historiensvansinne.
Ja, men som har funkat. Du, jag skulle vilja prata om läsandets betydelse för skrivande. Du har sagt i flera intervjuer som jag har sett dig i att du har nästan primärt lärt dig skriva genom läsandet. Kan du förklara det här?
Ja, men det är väl det där. Alltså, när man, jag har ju inte läst för att lära mig att skriva. Jag har ju läst för att jag älskar att läsa.
Mm.
Och när man har läst tillräckligt mycket och är liksom lite intresserad av att skriva själv, så sker det på något vis liksom automatiskt att man liksom tar ju till sig de där berättelserna. Att de blir ju en del av en själv. De sätter sig i en. På samma sätt som att har man spelat, om man har lyssnat på 1000 olika poplåtar, så sitter ju poplåtens struktur i en och ackordföljden. Och det är klart att när man sätter sig ner och skriver någonting då, så är det typ inte liksom en sån atonal 12-tons, alltså man har lyssnat på Beatles och The Who och Rolling Stones och tycker att det här är så jävla bra, då är det liksom inte Schönberg som man sätter sig och skriver sen liksom.
Om man inte heter Thomas Mann då och börjar, nej, han gillade ju sån här 12-tons.
Mm, precis, och så snodde en del av liksom stackars Schönberg där.
Ja.
Så jag tänker att det liksom, det sker lite. Man gillar ju vissa typer, man har ju vissa preferenser. Så här, man gillar viss typ av litteratur. Jag gillar ju Thomas Mann då, föga förvånande. Så finns det massa som jag inte gillar, och då bara, det skiter jag ju i, så läser jag inte det. Och så skriver jag ju inte på det viset heller. Jag har svårt att föreställa mig, och nu låter jag som Martin Berg i boken, men att alla människor som skriver, de läser ju jättemycket också. Man är ju först och främst läsare. Nästan allt skrivande föregås ju av att man har läst en massa och liksom varit drabbad av det och känt att wow, vilken grej det är det här med litteratur.
Mm.
Och jag vill också göra det här. Och nu läste jag den här dikten och liksom fick en jättestark upplevelse av den. Jag vill också skriva en dikt. Jag tänker det är så liksom, det kreativa, det är liksom startskottet för skrivandet.
Jag är glad att du tror det i alla fall.
Ja.
för att jag tänker, det där, det finns en till sån här referens. Det finns en Kent-låt, en riktigt obskyr B-sida där han sjunger så här: ingen läser längre, alla skriver på sin biografi.
Ah.
Och det är lite den jag upplever idag. Det kanske är mer bland som bästsäljar lite kiosklitteraturförfattare, men där skrivande är någon slags entreprenörskap, och läsande hör man inte dem prata om så där jättemycket.
Ja, det låter ju pisstrist. Alltså, vad blir det för litteratur, undrar jag då?
Mm.
Om man har det som ingångspunkt, att man vill jag vet inte vad jag kan säga om det, men så kan man ju skriva också. Alltså det har väl också funnits i alla tider, liksom folk som har skrivit för att tjäna lite cash.
Mm.
Och det kan man ju bara välja att inte läsa.
Mm.
Alltså det är det som är så fantastiskt också, man behöver faktiskt inte läsa allting, man kan skita i det, man tycker det är tråkigt. Och jag tänker att det kommer alltid finnas några författare som liksom ja, skriver något, för någonting ligger i tiden och så vill man skriva något om det. Jag vet inte liksom, men jag har tänkt att det kan de väl få hålla på med. Mm. det rör ju på något vis inte mig.
Mm, nej. Våran bekanting Olof Lagercrantz. Mm. Han pratade jättemycket såklart om läsandet och läsandets betydelse för skrivandet. Och jag tyckte han hade en sån fin betraktelse där som jag aldrig tänkt på. Han säger att läsandet, det är författaren och läsarens gemensamma arena där de träffas. Så 50% står författaren för med den skrivna texten. Och 50% står läsaren för med förståelsen och alltså att skapa den här lilla filmen i medvetandet. Mm. Hur mycket tänker du på dina läsare när du skriver?
Just i själva skrivandets stund, alltså när jag sitter och hittar på någonting, då tänker jag inte så mycket på någonting annat än själva berättelsen. Då är jag där. Vad händer nu? Vad säger den här personen? Vad är detta? Liksom, i det skedet när texten liksom vecklas ut framför sig som en blomma eller någonting, då är jag ju helt upptagen av det. Men i det lite senare, liksom nästa steg i skrivandet, som är med det här redigeringsarbetet, att stryka, att pussla om, att ordna ett kapitel på ett visst sätt eller hela romanen på ett visst sätt, då har jag tänkt ganska mycket på läsaren. Till exempel har jag tänkt att ska man skriva en 700-sidig roman så måste den ju gå att läsa. Alltså det måste ju vara behagligt för läsaren att läsa den. Den kan liksom inte vara hur svår genomtränglig som helst, utan jag måste ju underlätta för läsaren och komma ihåg och vara i det här ofantliga materialet som det ju ändå är. Och med små påminnelser och liksom kapitel som är en viss längd. Liksom. Man orkar inte läsa. Typ nu då när jag läser På spaning efter en tid som flytt, så håller jag ju på att få krupp. Själv för att kapitlerna tar aldrig slut. Det är liksom aldrig en styckeindelning. Och jag läste Claes Östergrens nya roman Den i gator, som jag tyckte mycket om. Och där gör han ju en rolig grej med den här då famösa rapporten som handlar om tiden i Svenska Akademien. I romanens fiktion så skriver han den på sin gamla facit privat, en skrivmaskin. Men mellanslagstangenten är kass, att han kan inte göra indrag. Så hela det, den rapporten, som ju är det som har liksom väldigt stort lite så skvallervärde, kan man väl säga nästan nu, den är skriven med helt raka marginaler. Inte ett enda stycke indrag på typ 170 sidor.
Åh, jäklar! Det är supersvårläst.
Jättesvårläst. Och det tyckte jag var väldigt roligt.
Just för att det är det som folk vill läsa också. Det snaskigaste ska vara det svåraste. Mm.
Det får man kämpa.
Ja, det är ett roligt grepp.
Och sånt tänkte jag ju på också. Att liksom, texten måste ju gå. Det kan inte vara hur långa stycken som helst. Det kan inte vara långa poänglösa dialoger. Det kan inte vara en lång inre monolog som fortsätter i 70 sidor, utan det måste vara liksom någorlunda harmoniskt och omväxlande på något sätt. Så där tänker jag ganska mycket. Jag har också tänkt att jag vill att läsaren ska få känna sig lite smart. Att jag gör som små planteringar av olika grejer, olika teman, att man ska få kunna lista ut det själv.
Och jag är så glad att du säger det och berättar det, för det som exempel på det vi pratar om, det här med den gemensamma arenan, så har Lagercrantz ett exempel från Leo Tolstoj. Leo Tolstojs fru, hon skulle renskriva Krig och fred. Och då sen som en kommentar till honom i något brev så hade hon skrivit så här: jag vet inte om det är din bok som är så bra eller om det är jag som är så klok. Alltså hon kände sig väldigt klok av att läsa boken. Mm. Det är precis det som hände med mig när jag läste din bok. Att man känner sig allmänbildad och smart och man känner igen de här referenserna. Det är ju, även om det är en del smala referenser, men det är också så här något lite traktat där eller någon liten som man har hört talas om, man kanske inte har läst, men bara det här hur Cecilia skriver om Wittgenstein, eller hur? Ja, men man är lite bekant med hans filosofi och vet vad den går. Alltså, det är precis det, du har liksom förstorat, du gör att läsaren känner sig lite smartare än vad man kanske egentligen är.
Ja, vad skönt. Jag har också tänkt på det med liksom, nu ska jag inte, som man säger, spoila den här romanen för de som ännu inte har läst den. Det vill jag inte göra, men jag har ju tänkt på det där också mycket med varför de olika romanfigurerna gör som de gör. Deras motiv och bevekelsegrunder och sådär. Att jag har tänkt att det ska jag inte skriva ut, men jag vill liksom lägga ut små pusselbitar och sådär, så att man ska kunna pussla ihop sitt egna lilla händelseförlopp eller sin egen förståelse av skeendet i romanen. Jag har liksom försökt undvika att förklara varför de gör som de gör och säger som de säger, utan jag har liksom försökt visa det istället och göra det på ett så pass stimulerande sätt att de framstår som liksom människor som man kan tänka någonting om.
Det är väl den där klassiska show, don't tell,
ja,
eller hur?
Vet du hur många ord det tog för mig att fatta vad det betydde? Alltså, det har jag ju hört då, autodidakt som jag är. Liksom. Eller jag har ju liksom läst om, jag har ju läst ganska mycket om kreativt skrivande, och jag skrev ju också min examensuppsats om det kreativa skrivandets psykologiska funktioner och drivkrafter. Så att jag har hållit på mycket med den här frågan om skrivande och hur man skriver och så vidare. Men och show don't tell har jag ju liksom, det har jag ju fattat. Men hur gestaltar man någonting? Hur visar man någonting? I mina anteckningar på gamla utkast, då kan det stå så här: vad vill du visa här? Och så, jo, då kanske det är att Martin är arg. Ja, men hur märker man på Martin att han är arg? Jag kunde inte skriva Martin var arg och kände sig besviken för att Gustav inte svarade i telefon.
Nej.
Det blir ju det blir ju pisstrist liksom.
Ja.
Men Martin kanske vankar runt och suckar, och sen så lägger han sig lite demonstrativt för att läsa, och så svarar han inte i telefon, och så liksom går han och träffar någon tjej istället. Alltså sådär. Så kanske han gör för att visa Gustav då att han kände sig övergiven.
Det här var show don't tell.
Precis, men det tog jättelång tid innan jag fattade det.
Jag gissar att de allra flesta författare går igenom en period där man tänker så här, att man vacklar en hel del och tänker att det här är inget bra. Hade du någon gång där du tänkte så här, att är det här, det blir ingen roman av det här?
Ja, nej. Inte så att jag tänkte att det blir ingen roman av det här, för det har jag nog alltid. Jag har alltid tänkt, jag måste bara göra det färdigt. Sen kan det ju vara så att det blir en hög med papper. Precis som det blir för Martin Berg. Han ligger där, romanen inleds med att han ligger på golvet, omgiven av pappershögar då. Sina samlade verk, hans alster, som det aldrig har blivit någonting av. Så jag har alltid tänkt, jag måste göra det färdigt. Sen får det bära eller brista. Men jag måste göra det färdigt och skicka det någonstans och få ut det i världen och få liksom en respons på det. Även om den responsen är, vi vill inte ge ut den här boken. Så att ge upp var aldrig något alternativ. Däremot har jag ju ofta tvivlat på så vis att jag har tänkt, vad håller jag på med? Vad är det här? Det här är ju rena rama stollerierna. Och lägga så mycket tid och så mycket energi och investera så mycket av sin lust och sin kärlek liksom, i det här jävla pappershögen som kanske inte ens kommer bli utgiven.
Mm. Vad är ditt tips till de som har kört fast och måste få den här boosten som du ändå...
Skriv ändå. Skriv varje dag. Alltså, eller skriv på något annat en litet tag. Alltså, bara man skriver och går ut och går en promenad, hitta en ny ingång, alltså börja skriva på ett annat ställe i romanen, skriv slutet, skriv början, alltså, men vad man än gör, liksom fortsätta skriv, inte gå och liksom hålla på med något annat, så att hålla sig kvar i skrivvärlden.
Det är den här klassiska, jag väntar bara på inspiration. Det funkar inte.
Nej.
Skriva föder inspiration.
Ja, så skulle jag säga. Det finns väl andra människor som har andra erfarenheter. Men Men man hjälper ju inspirationen och fantasin och inbildningskraften, den här skaparkraften, den närs ju och stimuleras ju av att man är igång och skriver olika saker eller läser också, tycker jag. Jag har liksom aldrig riktigt känt mig, ja, det här kanske jag får äta upp i framtiden, men jag har ju aldrig känt att jag inte kan skriva. Jag har ju känt att jag inte vet hur jag ska fortsätta med någonting. Och det är ju väldigt plågsamt att jag liksom, ja, det här, hur ska jag ta vidare det här spåret? Jag vet inte. Och då brukar jag liksom gå och grubbla över det och gå ut och springa och hålla på. Och sen ganska snart egentligen ta mig tillbaka till det. Jag är ju ingen undvikare. Utan när någonting inte funkar för mig, då, liksom ligger det och kliar och skaver. Så då bara måste jag ta mig an det. Och ofta brukar det ju liksom lösa sig.
En sista fråga då. Jag vet att du i intervjuer har nämnt att en stor inspirationskälla var keyboardisten eller pianisten i Bruce Springsteens E Street Band. Vad är det han heter?
Roy Bittan.
Roy Bittan, ja, precis. Alltså, det är så svårt för mig att föreställa sig hur en icke-litterär inspirationskälla letar sig in i, som inspirationskälla till skrivande. Hur fungerar det?
Det vet jag inte riktigt, mer än att det på något vis fungerar. Det är lite samma sak med konst och sådär. Ola Billgrens målningar till exempel, de har ju ett särskilt förhållande till Gustav Becker, då, en av romanpersonerna, till hans konst. Liksom, att jag liksom blev tagen av Billgrens måleri och tänkte att, men, vad gör han här och vad... detta är så fantastiskt, men jag kan ju inte så mycket om konst liksom, men jag kunde hitta på en konstnär då som liksom utforskar det, så varför måla Gustav på just det här viset. Så Gustavs konstverk är för mig jätteklara och tydliga. Jag vet precis hur de ser ut.
Spännande.
Och jag blir ju inspirerad av mycket annat också. Samtal med folk och liksom att läsa Freud och alltså allt möjligt sådär. Alltså det där med Roy Bittan, det var ju en estetisk inspiration kan man väl säga. Någon slags känsla och vibb liksom. Hans vidlyftiga och episka pianospel som liksom bara liksom breder ut sig på ett sånt härligt sätt i ljud, i låtarna och liksom framhäver Springsteens fantastiska texter. Och liksom han gör ju, det är något så livsbejakande och orätt, liksom det är orädda ackord som liksom bara får breda ut sig.
Vilket vi då ser också i din roman, ja, lite grann, det här att den är ju väldigt svulstig. Mm. Det är en mustig, ja, mustig krönika.
Och lite så, det är Roy Bittan har väl lite sånt. Det får väl folk tänka vad de vill om, men det finns någon likhet där, tänker jag. Alltså det är inte återhållet och kontrollerat och precis och exakt, utan det har någon liksom så här, här kommer allt. Liksom, nu kör vi på. Ja,
just det. Innan vi avslutar så vill jag bara att alla som lyssnar nu får fatta ändå vilket stort verk du har fått ner. Jag träffade Ebba Witt-Brattström och vi samtalade om kvinnolitteratur och kvinnligt, om det finns ett kvinnligt sätt att skriva, så det var liksom bara temat. Och då sa jag till henne att, men vi pratade ju om många stora kvinnliga författarskap, att för min del, jag tänker att jag är övertygad om att den här boken sällar sig till ett, liksom den svenska litterära kanon. Vi kommer titta tillbaka säkert om 50 år och säga att är det en bok som man ska läsa från den här tidsepoken, så kommer det vara en av de böckerna. Jag tänker på Gun-Britt Sundströms Maken från 70-talet, som är en sån härlig bok och den fångar sin tidsepok. Jag tycker du verkligen har gjort det, och det är väldigt imponerande.
Låt oss hoppas. Vi får se. Historien kommer ju utvisa det.
Det kommer vi att se. Så att ett jättestort tack, Lydia, att du kom till min podd.
Tack så mycket, det var mycket roligt att prata.
Du har lyssnat på Lydia Sandgren i avsnitt 24 av Kunskap bit för bit. Se till att följa mig på sociala medier. Där lägger jag ut bilder och videoklipp på kommande gäster och annat extra material. På Facebook och Instagram söker du på Kunskap bit för bit och på Twitter @BenjaminElfors. Jag nås på mejladress kunskapbitforbit@gmail.com också. Jag uppskattar verkligen mejl som jag får från er lyssnare och svarar på allt. Så skriv gärna och berätta vad ni tycker om podden. Tack att ni lyssnar.